Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från AirTours värd 15 000 kronor. It's an AirTours
holiday. AirTours. Boka, packa och res.
Det var saffran, men det var lite för lite saffran. Och jag hoppas att det dyker upp ett russin i det.
Nej.
Annars blir det lite...
Va? Inget russin.
Noa!
Russin i bulla borde bestraffas med dagsböter. Minst. Eller två års. Jag ska likställas med dick pics.
Nej.
Det tycker jag.
Fick du ett russin? Är det ett russin?
Skicka ett russin till mig. Jag anmäler dig för trakasserier.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Nu är det dags för VIP-hyllan. För här i podden har vi en exklusiv inledning, det känner ni till. Och den här inledningen hörs in till radion. Och vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Och idag är det, vem var det? Fexeus, Jossan? Eller
Henne Fexeus.
För han är en av panelisterna. Josefin Kraffer här också. Och Thomas Järveden såklart. Henne Fexeus.
Ja.
Hej, hej.
Hej.
Vad forcerade jag idag? Fexeus, ja. Berätta om ditt personliga dilemma.
Janne Nilsson. Mm. Och det här kan låta, det kan låta lite trivialt, men det är det verkligen inte. Det här är någonting som gör att jag känner att jag kommer till korta. Och det är en känsla som jag inte uppskattar. Så här är det. När jag, eller just nu så sitter jag i, jag jobbar väldigt mycket med att bara sitta helt still. Jag korrläser ett manus på min nya bok. Och då, så min kropp är inte alls aktiv, utan jag sitter bara och läser och tänker. Och när jag är i det stadiet, om jag behöver lösa kreativa problem eller sitta och läsa text till exempel, så river jag ner mina naglar till liksom knogar. Och det här, men bara då, det, om jag är en vanlig dag, om jag är aktiv, så här, då händer det, utan det är bara liksom där när jag har det totalt introverta beteendet.
Hur då river ner dem?
Nej, men alltså, jag river av mina naglar. Jag
med din andra hand?
Ja, eftersom jag inte behöver använda händerna till någonting.
Alltså biter du på dem
biter också?
Håller på.
Allting. Ja. Mm. Och det är bara då. Och grejen är att det här har liksom pågått så länge som jag har skrivit böcker. Och jag brukar ju vara bra på det här med att bryta mönster och så här, men jag kommer inte ur det här. Och det är, för det första gör det ont. Mm. Och för det andra så stör mig. Och för det tredje tycker jag att det är lite äckligt. Så, och mitt dilemma är nu det här. Jag har försökt alla metoder som jag har hittat. Och lyckas inte. Märkte det den här veckan just. Att fan, nu är jag ju där igen. Mm. Så att jag inser, antingen måste jag sluta med den här typen av aktiviteter. Det blir inga mer, liksom, jag kan inte skriva några föreställningar eller några böcker. Därför att då river jag sönder mina händer. Eller så får jag bara gilla läget liksom, och doppa fingrarna i antibiotika varje dag.
Eller etika, så kan du doppa dem i munnen.
Du, jag vänjer mig. Tro mig. Okay. Jag kör sånt där jävla stopp och jag började tycka stopp och växa gott
efter ett tag.
Men båda de alternativ, problemet är att båda de alternativen känns väldigt otillräckliga. Så att, om det finns ett tredje alternativ så välkomnar jag det. Om det inte finns det så övertyga mig gärna åt det ena eller andra hållet.
Spontant känner jag plåster. Alltså du sätter plåster
på jag kan ta det på alla fingrar.
Tanken är ju god, men det finns ju så här arkivariehandskar. Om man går ner till Kungliga biblioteket som är tunna, inte så här gummi som man får svett.
Men sådana tunna bomullshandskar.
Ja, exakt, eller nästan pappers nästan. Sådana ska du ju ha, för då, ja, då kan du inte riva på naglarna.
Men...
Du behöver nu bara en liten stund, för sen så sätter du dig i hjärnan och sen så försvinner liksom
absolut.
Bort
det kommer nog
mönstret.
Att se i tre veckor.
Åh nej, nu kommer det ännu fler böcker.
Ja, precis.
Det är ett annat problem.
Jag var avundsjuk.
Jossan, vad säger du?
Jag bet ju själv väldigt mycket på naglarna när jag var mindre. Så för det första tycker jag så här, med skärpning fixerar.
Jag vet,
du är vuxen,
jag vet.
Du ska inte hålla på så. Men det finns två lösningar här. Det ena är att du börjar snusa.
Jo.
Ja, men bara har en annan grej som du fokuserar på, tänker jag.
Okay. Det finns jättemycket annat jag kan fokusera på då, tänker jag. Eller snusa,
jag tänker att du ska börja snusa. Alltså, för då tror jag att då kommer du liksom börja längta efter den där snusen och så kommer du sitta och jobba och då kommer du glömma bort att bita på naglar.
Fast det är ingenting jag tänker på att jag gör. Det är inte så att jag bara, åh, här sitter jag och jobbar. Det är ett automatiskt beteende.
Jag vet, men jag tänker att det automatiskt slutar om du får en hänga på något annat. Ja,
om jag får mer nikotin i kroppen.
Ja, jag tänker så. Men det kanske var en dålig idé nu när jag tänker efter. Det andra förslaget är faktiskt på riktigt, det kommer funka. Och det är att du helt enkelt går till en sån här nageltjej, eller kille för den delen. Ja. Och så gör du naglar, såna här gelénaglar. Men du gör ju då såklart inte så här långa kvinnor. Om du inte vill ha det, du kanske vill ha jättelånga...
Lite stjärnor
du ringer på. Ja, med grejer på. Men du bygger dem, ja. Alltså. du kommer sluta. Det går inte att bita på dem.
Jaha, för att de är så hårda med
det? Det är inte samma känsla. Jag slutade bita på naglarna när jag började göra sådana fejknaglar. Nu har jag slutat med dem efter många år och nu biter jag inte längre, men det funkar. Jag
tycker kan man inte tänka sig att problemet är andra ändan då? Att du har ett munskydd?
Jo.
För du behöver du din mun så att säga i ditt arbete.
Nej. Men jag kan ju
du tar det till att komma till jobbet
här. Jag tycker nog att en kombination av Thomas Jossan är grym. Det vill säga de här tunna handskarna till naglarna har vuxit ut i en acceptabel längd och då går och fixa till dem och få dem här uppbyggda. Det jag är så på.
Jag kom på ett par grejer till. Lite snabbt här. Det ena kan vara att du slutar tvätta händerna efter toabesök. För då kommer det kännas så ofräscht att hålla på och...
Fast det tar man sig nog igenom.
Det kräver att jag tänker på att jag gör det. Jag har inte insett förrän efteråt att bara, oj.
Okej, men då kommer den andra. Förutom det här med arkivariehandskar och skärpa sig och allt möjligt man kan göra och bygga naglarna, så kan man också, och det handlar ganska mycket i livet om, tror jag, som du sa innan, att man kan också acceptera sig med, alltså du är ju så duktig i övrigt, du är så här produktig. Du kanske kan ha det fel att tänka, okej, jag har äckla naglar, jag har en brist. Och sen så förlåter du dig själv för det. Det kan du också göra. För något bra. Fel kan man ju få ha.
Det är jättebra. Det är bara att det gör ont.
Men det är ditt eget fel.
Det är väl kanske det jag får bara ta.
Kan du ta upp handen så jag får se dina naglar?
De är lite nerbitna. Men
jag tycker inte det. Den såg risig ut.
Där rinner det blod.
Den där på långfingret är ju för kort. Det ser man ju, för där håller huden på att liksom växa över nageln.
Det gör jag faktiskt inte alls.
En nagelsax kan inte komma nära mig alltså. Jag biter på naglarna, men bara funktionellt. Bara för att förnya dem.
Ja, det är ju fantastiskt att den hindrar dig där.
Precis. Men alltså,
jag har gått från att vara värsta sorten till att tycka att det är riktigt äckligt att bita. Alltså, om jag själv gör det. Mm. Om andra får göra vad de vill. Men alltså, att stoppa in fingrarna och bita på naglar. Jag skulle aldrig göra det. Och förut var jag som besatt, alltså. När
jag kan vara inne i nagelsektionen. Jag kan börja med tummen och då måste jag börja härifrån. Och då är jag bara ska bita av hela
dem.
Nej, men jag drar inte. Utan jag biter från ena sidan till den andra. Då kan folk komma fram till mig och prata med mig. De säger att jag gör inte... Jag måste vänta en minut till jag är klar.
Men det där är som... Ja. Men
så jag har en hästskoformad nagel.
Erkänn att du är inne också i en bubbla då. Då är det som att det är...
Du går in i ett program.
Ja, du är liksom helt borta då.
Jag har mycket saliv och försörjning när jag gör det också. Så du kan rinna ner lite grann.
Du dreglar av fingrarna i munnen. Och ändå kommer folk fram och prata med dig. Alltså.
Ja. Ska jag berätta något provocerande? Jag biter aldrig på naglarna. Det innebär att de har blivit så bra. Så de är så hårda nu. Så det går inte att börja. Alltså jag har som om jag hade byggda naglar. Så.
De sticker som rekyler.
Jag orkar inte bygga dem.
Det här är så här bra. Precis. Ja, så här välmående naglar. Men man måste klippa ner dem. För att killar med långa naglar.
De här är faktiskt snäppet för långa. Okay.
Hörru, nej. Känner du fixa så att du är nöjd med den här analysen?
Alltså det var... inte för att racka ner på mina panelmedlemmar. Men det var mycket bättre än jag hade hoppats på. Okay. Det jag känner att det är en förändring direkt. Tack.
Du har alltid munskydd. Ja. Som ett alternativ. Hörru, nej. Tack så mycket. Skicka in det här dilemmat till dilemmat@mixmegapol.se. Stora som små. Så ger den här fina trion er tips sen. Nu fortsätter programmet som vanligt med lyssnarnas inskickade dilemma. Hejsan, jag heter Agnes. Jag har chattat väldigt mycket med en kille som jag verkligen tycker om. Nu vill han gå på bio med mig. Han vill prompt se en film i 3D. Problemet är att jag har en ögonprotes. Den ser väldigt verklig ut och man märker knappt att jag har en ögonprotes. Jag förlorade ganska nyligen mitt öga och har komplex över protesen. Jag vill verkligen inte säga det så här tidigt i vår relation. På grund av att jag bara har ett fungerande öga så kan jag inte titta på 3D-film. Det ser bara suddigt och fult ut och jag blir illamående. Även om ögat ser väldigt verkligt ut så har jag inte smält det riktigt ännu. Jag vill egentligen inte berätta om min ögonprotes, men hela situationen känns konstig. Jag gillar ju honom också och vill inte tacka nej till bion, så jag undrar, vad ska jag göra? Undrar Agnes.
Det här är väldigt, väldigt, väldigt lätt. Man säger bara, jag vill jättegärna se den här filmen, men det är så att jag är lite astigmatisk, så att jag kan inte se 3D-filmen. 3D-effekten funkar inte för mig.
Hon ska fortsätta ljuga alltså?
Ja, ett tag till. Hon säger att hon har fel på en ögat. Om hon säger att jag har ett litet synfil som gör att 3D-effekten inte fungerar. För det är inte helt ovanligt nämligen att man inte kan se 3D-film. Jag har flera vänner som inte kan göra det.
Vad har du för umgänge? Jag har aldrig hört talas om det.
Det är bara att vara ärlig. Och man kan säga som jag säger också. Jag gillar inte 3D-film. Nej, men man kan säga så här, jag gillar inte 3D. Jag vill se vanlig film. Jag tycker
varför
3D...
gillar du inte 3D? Frågar
därför han då? Att det är skitjobbigt. Och det är bara så här, man ska sitta med de där fula glasögonen och så bara, blir det ändå inte så bra effekt i alla fall.
Men hon
och
kanske då... inte vill vara så konflikt...
Hon kanske känner att hon vill berätta det här.
Nej, men det vill hon ju inte. Hon vill vänta.
Nej, men människor är dubbla.
Men hon vill ju vänta, det förstår väl jag med i alla fall, tills de ses. Men det kan jag fatta.
Nu när det här kommer på sin spets så känner hon sig kanske... Hon väger mellan, ska jag fortsätta ljuga eller ska jag berätta det?
Ja, men
det,
då, om hon inte vill ljuga, då kan hon väl göra som Henrik sa. Jag har ett synfel som jag kan inte tillgodogöra mig i 3D. Det är ganska, då är det ju ingen lögn.
Ja, men då blir det, vad är det för synfel som kommer lögnen?
Jag är blind! Jag har ingen ögon.
Jag tycker det är väldigt coolt med så här ögonprotes. Alltså jag tycker det låter skitcoolt. Om jag träffar en kille som hade ögonprotes, jag skulle tycka det är väldigt sexigt.
Mm. Får man säga hela samma normbrytande syn? Eller
ja, men det är lite så här sjörövare på något vis. Träben. Nej, men du fattar, alltså, det finns något tufft med det. Så jag
men hur tufft är det om någon bara helt plötsligt säger du här? Släng ett öga på den.
Det är jätteballt. Alltså, kan han inte ta alltså... det? Nej, men det måste han kunna ta.
Sen börjar han smeka det, så han bara en krok istället för hand. Och sen så, det är inte, då har han gått för långt. Nej, eller hur? Och hans jävla papegoja. Det är jobbigt med sjörövare. Du ska inte dejta dem där.
Alltså. Nej, men jag gillar dem. Men alltså, jag tycker verkligen...
Men så att de är från 1800-1600-talet. Alltså. Det... Ja.
Nej, men vadå? Jag tycker bara att det är så himla enkelt att säga, kan vi inte se den som vanlig rulle istället? För jag gillar, jag tycker 3D är lite jobbigt. Det behöver inte vara så här, nej, men jag är astigmatisk.
Nej, men han verkar ju insistera på att de ska se 3D, för because he loves
it. Ja, fast men kan man inte göra. Ja, men han verkar vill bara säga, jag gillar inte
så 3D. Sen en tredje sak som liksom, biodate är det sämsta som finns, till att börja med.
Nej, det är, varför det?
Jo, det är värdelöst. Alltså, man går på dejt, och sitter man i biosalong, man kan inte prata och lära känna varandra för man kollar på en film. Man kan inte koncentrera sig på filmen för man är där på en dejt. Så att det är liksom dubbelt dåligt.
Men så
har
man någonting att prata om efteråt kanske?
Ja, men ska man sitta där bredvid varandra? Alltså, jag var
det är bara för att man inte kan dricka sprit på bio som du inte
gör. Det är värdelöst.
Jag håller med Josefin.
Det är värdelöst och det slutar aldrig bra. Efteråt står man där och bara, ja, men tyckte du om film? Alltså, fy.
Nej. De borde gå och se en bra stand-up. Då har man garvat tillsammans. Det bondar. Det är bra.
Ja.
Men bara
och behåll tredje glasögonen på.
Ja, bara inte komikern börjar driva med hennes glasöga. Det vore ju inte bra. Men jag tror inte han kommer se det. Och jag är som Josefin. Jag hatar att se film i 3D. Så att det är inte så ovanligt.
Hatar du också gå på dejt och se film? Eller se på en biodejt?
Nej, inte om så här, första dejten, då vill man inte gå på bio. Men om man har träffats några gånger, då kan man gå på bio.
Det tycker jag är mysigt.
Ja, så när man har varit ihop med varandra och är trötta på varandra, då kan man gå på hur mycket bio som helst. Men i början menar jag, jag tycker
att
de
ska bara
gå hem och ligg.
Mm-hmm. Okej, okay. Nu sa de att trötta på varandra och gå på bio. Shit, känner mig dålig. Vad säger du? Vad säger du?
Nej, men egentligen är det samma sak som Josefin sa, att det bara, men jag gillar inte 3D. Men om han nu gör det, så kan det vara bra att ge en anledning. Och då kan man säga att jag har ett synfel som gör att jag inte kan se 3D.
Kort och gott helt enkelt, hon ska inte outa att hon har
glasögon. Nej, hon är obekväm med det, så gör inte det då.
Okej, okay. Tack så mycket. Hej Dilemma-panelen, jag heter Benjamin.
Alltså du säger det så roligt, Benjamin. Är det så man säger på skånska? Alltså,
Benjamin.
Heter det inte Benjamin?
Jag kan säga om du vill, om du gör dig lycklig. Benjamin.
Okej.
Okay. Hej, jag heter Benjamin.
Tack.
Jag har börjat spela innebandy varje onsdag kväll. Eller onsdag kväll.
Förlåt Anders.
Jag är väldigt osäker nu på varje vokal här.
Jag känner mig jättedum. Man kan säga Benjamin.
Okej, Benjamin. Hej, jag har börjat spela innebandy varje onsdag kväll.
Heter inte hej?
Ska vi släppa det här?
Nej, nu släpper
det. Hej, jag har börjat spela innebandy varje onsdag kväll. Jag har äntligen hittat en träningsform som jag trivs med. Jag mår bättre och sover bättre. Han som först tog med mig på innebandykvällarna bor mitt emot mig. Efter första träningen så erbjöd han mig skjuts hem eftersom vi bor mitt emot varandra. Det var den värsta bilresan jag varit med om. Han stannar vid rödljus och kollar om det ser lugnt ut och sen kör han mot rött. Hastighetsbegränsningar är rekommendationer tycker han, och han kör om på insidan om vägen är bred nog. Jag bad honom lugna ner sig, men då tycker han bara att jag är löjlig. Jag har ingen lust att säga att jag inte vill åka med honom för att han kör som en dåre. Efter träningarna brukar jag ljuga och säga att jag har andra planer för att slippa bli erbjuden skjuts. Sen tar jag bussen hem och går in i lägenheten utan att tända någon av lamporna, eftersom jag är rädd att han ska märka att jag är hemma. Sen kan jag inte heller spela tv-spel eftersom vi är kompisar på PlayStation och han ser om jag loggar in. Det är mycket besvär helt enkelt för att jag inte vill dö i en bilkrasch med grannen mitt emot. Vad ska jag göra för att slippa skjuts och samtidigt slippa att behöva gömma mig efter träningarna, undrar en livrädd Benjamin. Vad säger jag, Järvheden? Järvheden?
Nå, plötsligt lutten tycker jag då. Att han är så konflikträdd. Jag tänker att han kanske är ganska ung. Och inte har kommit till den punkten i livet där man, jag är ju liksom till och med fyllda 40 och har äntligen blivit så här att jag skulle våga säga det. Det är egentligen så här, varenda komedi, film och serie, allting bygger på den här konflikträdslan. Att någon ljuger i början och sen så blir det världens jävla scenario. Nu sitter han i mörkret och vågar inte spela tv-spel. Han ska bara... I första scenen borde han sagt till. Och det är inte för sent.
Han låter, grannen och helt enkelt begränsa sitt liv.
Ja, han får säga så här, du, jag tycker det är svinkul att du tog med mig på innebandy. Men jag tycker du kör. Den absolut sämsta bilföraren jag någonsin sett. Jag är livrädd. Jag tänker aldrig sätta mig i din bil.
Måste han göra värdering där? Kan han inte bara säga så här, du kör jättebra, men du är en liten annan style än jag var med.
Ja, men jag tänker att man kanske kan skoja till det lite. För att, ja, han får göra på sitt sätt. Bara han säger till. Och så får väl han bli sur då. Men han är fortfarande, liksom, de är grannar. De kommer till som kommer spela bandy och sen så får de garva. Jag sitter inte min fot i din bil.
Josefin Kaffa,
jag håller verkligen med. Och jag tycker precis just den där grejen. Man kan nästan överdriva lite skämtsamt. Så här, aldrig att jag åker med dig. Du kör ju som en jäkla vettvilling. Vad tror du? Tror du jag vill ta livet av mig? Alltså att man överdriver lite så och skrattar samtidigt som man liksom promenerar mot bussen. Ha, hej då, hej då, hej då. Alltså det är ju skitsmart.
Då... Säger vinnaren i Sveriges värsta bilförare.
Men du, jag skjutsar dig hem allt som
oftast. Precis.
Du åker ju med i alla fall.
Nej, jag kryper ut här för att du inte ska se mig. Nej då.
Jag undrar vad det är för lögnarna snärt in sig där han liksom inte ens kan visa att han är hemma. För det är väl inget konstigt att han har kommit hem, tänker jag. Han måste ju ha sagt att han gör någonting annat. Men jag tycker så här, det som Thomas säger, ta upp det med honom. Och om du är konflikter där, han verkar ju gilla honom i övrigt. Ja. De är kompisar på PlayStation och så vidare. Gå ut och ta en öl med honom eller någonting. Lätta på stämningen lite och ta upp det med bilförandet och ta på dig själv skulden. Så du, jag måste berätta en grej för dig. Alltså så här, jag är världens tönt när jag åker bil. Jag är så jävla harig och rädd. Du kommer ihåg när vi körde. Jag blev livrädd av det. Och det är så jag är. Och jag vet att det är jättetramsigt, men jag vågar inte åka med dig.
Men varför ska man säga att man är en tönt och tramsig?
Ja, men lyssna nu. Jo, det kan man bjuda på. För att eftersom han är rädd för den här personen, han tycker att det är en obehaglig människa och i den här situationen. Och ett sätt att ducka under det är att ta på sig skulden själv. Det kan man bjuda på. Det andra...
Jag gillar inte just det här sättet.
Inte ens jag faktiskt.
Inte ens jag. Tycker jag känns.
Jag kan vidareutveckla det, men jag vill också ge alternativ två. Man kan ju ta det här som en gyllene chans att faktiskt hitta på någonting riktigt direkt efter träningen som man inte har tänkt på, eller vad det nu är han ljuger om att han gör. Hitta en aktivitet eller andra människor han kan hänga så att det finns en konkret anledning.
Ska inte lägga ett spanska rytta så bilen får punka.
Det är ju alternativ tre kanske.
Ja, alternativ fyra. Ring och förskvallra för polisen att det kommer komma en kille som kör emot rött i den korsningen och den korsningen och den korsningen.
Men jag måste fråga så, varför är det fel att själv ta på sig anledningen till att man inte vill åka med honom?
Därför att den stämmer ju inte. Alltså, han tycker ju inte att han är en tönt eller att han är larvig. Han tycker på riktigt att den där killen kör som en jäkla galning.
Men det är ju fortfarande hans subjektiva bedömning av
dessutom
hur det är.
Kommer, om någon skulle säga...
Det är rätt objektivt om någon kör mot rött och jättefort.
Ja, fast det han skriver här att han kör... Vi vet ju inte om det var att han verkligen kör mot rött eller om han kör när det är gult och är liksom upp på väg mot. Det kan ju... Så att jag tycker att bättre att ta på sig anledningen till varför man vill göra en förändring själv.
Men det
själv.
Tycker jag är en konflikträdsla att göra så.
Är det bara jag som tycker att han tycker att grannen är lite kul? Han gillar den situationen lite grann.
Va?
Ja, men han tycker att han har en lite rolig granne. Han har ingen tråkig granne. Han har en rolig granne.
Du menar att det är positivt?
Det är därför du gillar att åka med mig.
Ja, ja, det finns. Precis.
Det händer grejer.
Living on the edge med Jossan. Det är lite roligt. Det har pirret i magen. Man vet aldrig. Vad händer nästa korsning? Ingen aning.
Nej, man vet inte.
Precis.
Men alternativet är att lägga en värdering i hur han kör. Så att du kör som en idiot och då kommer han bli sur och förbannad.
Men han får väl vara subjektiv och säga, för min smak så kör du alldeles för galet och jag gillar inte det. Jag åkte buss.
Men,
det
är ju samma sak för min smak. Det är ju samma sak.
Ja, men jag tyckte Lars är platt och ibland behöver man stå upp för
sig själv.
Jag
var lite övertydlig för att ni skulle förstå.
Nu blir det snart på. Nu kör jag en låt.
Jävlar.
Hejsan dilemmapanelen, jag heter Linnea. Mitt dilemma handlar om pengar och jag vet hur dumt det låter. Jag trivs inte så bra med mina arbetsuppgifter och har under en lång tid velat säga upp mig. Jag mår psykiskt dåligt av mitt jobb och har mardrömmar och är väldigt stressad. Jag har ett välavlönat chefsjobb på ett bra och stabilt företag med bra löneutveckling. Men jag klarar helt enkelt inte av rollen som chef. Jag har sökt andra jobb ungefär ett år, men det verkar som att ödet vill att jag är kvar på den här arbetsplatsen. Alternativet är att gå tillbaka till mitt gamla jobb, men kommer då att tjäna ungefär 13 000 kronor mindre i månaden, vilket är en hel förmögenhet och kommer att påverka mitt liv negativt på flera andra sätt. Ska jag stå ut eller byta tjänst och gå ner i lön, undrar Linnea. Vad säger Järvinen?
Det är lätt för mig. Det är skit i pengarna. Livet är så mycket mer än pengar och jobb. Och om hon mår bra, vad ska hon med pengar? Alltså om hon mår dåligt, vad ska hon med pengar till då?
Mm.
Man kan också faktiskt strypa andra kostnader istället och försöka tjäna in de där pengarna lite grann. Bo billigare, hyra ut ett rum eller vad fan som helst. Men hon mår ju dåligt, hon ska inte vara kvar där.
Vad ska hon med pengarna till om hon mår dåligt? Bra. Jossa?
Nej, jag är helt inne på samma linje. Det är inte värt det. Och det är ju så att ju mer pengar du tjänar, desto mer saker gör du dig beroende av, köper, grejer, donar. Alltså det är bara att tänka till och så rensa ut. Det är också väldigt skönt att göra det. Jag håller faktiskt på att rensa ut lite nu. Jag ska ju så småningom flytta, och då tänkte jag till exempel att jag ska göra mig av med bilen. Bara det kommer jag ju tjäna på. Alltså det är skönt att lite så feng shui rensa.
Mm.
Mm.
Rensa, men då rensar du bort något du redan har. Skulle du säga nej något till dem som du kan tänkas få som hon måste göra?
Ja, det har jag faktiskt lärt mig göra. Förut var jag väldigt dålig på det. Tackar jag till allt hela tiden. Men nu är jag lite mer så här, nej. Alltså det är inte så. Man har levt så länge så man vet hur det funkar och att det hela tiden kommer nya chanser, och ibland är det lite upp och ibland är det lite ner. Nu är ju jag en frilansande person, så jag, det är ju så himla berg- och dalbana. Men jag har vant mig vid den där åkturen.
Fexeus, vad säger du?
Hon säger att den här nedgången på 13 000 kommer påverka henne. Andra delar av livet kommer påverkas negativt. Men om vi leker med tanken att de inte påverkas negativt av pengarna, att hon kan ha kvar de delarna, så kommer de ändå påverkas negativt av att hon vantrivs, att hon inte mår bra. Jag har väldigt många människor runt omkring mig just nu faktiskt som har vantrivs på sina jobb i 5 år och valt ett tredje alternativ istället för att gå till tjänsten de hade innan. Det är att de har sagt upp sig och börjat plugga. Det vill säga, inte nog med att de väljer i 40-årsåldern att leva på studiepengar eller en studiebudget under kanske 3-4 års tid. De kommer dessutom gå till ett jobb som kanske ger dem 20 000 mindre i ingångslön än vad de hade där de mådde dåligt.
Mm.
Men det spelar ingen roll, därför att det är värt det. Jag tror vi många gör fel att man tänker, men om jag biter i det här kanske inte är så kul, men jag gör det så blir det kul sen. Men det där senet, det kommer liksom inte. Och de där pengarna blir inte värda så jävla mycket grejer. Så att jag tycker absolut att hon ska gå tillbaka till den platsen där hon mådde bra på.
Men om jag håller upp en liten brasklapp här, alltså, hon säger, det är ju starka ord där. Jag mår psykiskt dåligt av mitt jobb, har mardrömmar, är väldigt stressad. Men har det bara med jobbet att göra, tror du? Tror du att de kommer försvinna om hon får 13 000 kronor i månaden? Varför tror du det? Tror du det är så enkelt?
Men det står ju där, hon tål inte att vara chef. Det är det handlar om.
Det är för mycket, det är för många bollar i luften. Jag skulle heller aldrig vilja vara chef.
Nej.
Jag tycker det verkar svinjobbigt och man ska hålla på och svara på massa dumma mejl hela tiden. Usch,
problemet är det här, jag kommer inte ihåg vem som sa det här, men problemet med hur man får befordran idag är att du är jättebra på någonting och då får du en lite bättre position och så blir du jättebra på den och då får du en ännu lite bättre position och så fortsätter det tills du hamnar på en som du inte klarar av och där stannar du. För den blir du inte bra på. Så egentligen så tror jag att alla skulle må bra av det jobbet man hade precis innan man gör idag. Det är väl många som går omkring, speciellt i chefsroller, och undrar bara, men herregud, jag kan inte hantera personal, jag kan inte vara chef. Men jag var bra på det jag gjorde innan, det var därför jag fick bli chef.
Är inte en chef alltid illa omtyckt?
Nej, absolut
inte.
Men man har alltid pressen på sig som chef. Ja. Skulle ni vilja vara chef?
Jag gillar inte att vara chef.
Jossan?
Nej, jag skulle verkligen inte vilja vara chef. Jag tycker inte om att heller hålla på och ha ansvar för massa andra äckliga människor.
Nej, fixeros.
Jag är ju chef ibland. Mm. Man gör en uppsättning och så vidare. Och så har man 20 personer runt omkring sig. Så man behöver, men det är ett nödvändigt ont. Jag skulle absolut inte välja det.
Okay. Och alla de 19, de hatar dig.
Oh ja, det är därför det ser ut som det gör på scen sen.
Okej. Okay. Ska man säga upp sig, Jonna, fixeros?
Ja.
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 Oj, tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Henne fick se så här idag, Josefin Kraffer det här idag och Thomas Järvin, och en ny så konstaterade alla de här tre att de inte skulle vilja vara chef. Även om fick se oss i det ibland så tycker han att det är inget kul.
Nej.
Nej, precis. Jag kan tycka det är kul ibland.
Vadå, brukar du vara chef?
Du är chef.
Nej, men han är programledare, då är man chef ju.
Alltså, man kan,
det är det som är så underbart.
Jag gillar att vara självutnämnd chef.
Ja, men det är någonting annat.
Jag gillar inte när de kallar mig chef.
Men när man har allt fokus på sig. Man känner sig som en boss. Det är det.
Att känna sig som en boss.
Att man är liksom, man har ögonen på sig. Alla tittar upp till en och bara, åh, du är så fantastisk.
Men man har inget budgetansvar och inget personalansvar.
Nej, det har jag aldrig. Men jag känner mig som chef.
Men alla mår ju bra om man tänker själv så här. Vilken jävla chef jag var idag. Eller hur? Mm. Det är en bästa känslan.
Att man bossar helt enkelt. Ja. Men det kan man ju också göra.
Det kan man göra
dåligt.
Va?
Att bossa låter
vi. Nej, men alltså att man bossar i sig själv. Inte att man egentligen bossar över andra. Jag orkar inte förklara. Men alltså bara så här. Höga klackar och du vet. Rött läppstift.
Nej, vi ska gå vidare.
Ja, det vet jag.
Panelen, vi ska gå vidare här i högen med brev. Caroline har hört av sig. Hennes svärföräldrar luktar så illa att det sätter sig i väggarna.
Usch,
jag
har träffat dem. Nej. Ja, jag vet vilka det är.
Okej.
Man har ju stött på sådana där. Just äldre människor som kan lukta så jävla starkt. Alltså.
Att det sätter sig i väggarna.
Ja, men alltså det kan ju verkligen sitta kvar i rum länge och så det är inte, man får byta sängkläder och sånt där grejer.
Nej, i väggarna, det ska mycket till för att tränga in det här.
Ja, det är, då måste man ha såna här vassväggar.
Vet ni vad det värsta är, tycker jag? Alltså, det värsta tycker jag, det är den artificiella lukten som tanter kan sätta på sig. Så här, det luktar som en gammal krukväxt. Alltså, de har så försvagat luktsinne så de fattar inte själva att det luktar inte gott där längre. Det är sött, men ändå någonting kvalmigt. Så har de så mycket.
Men vet du vad, det är den här hårsprayen som är en guldtub som man kan köpa på vanliga mathandlare.
Det här är parfym jag pratar om.
Älskar den hårsprayen. Du får inte klaga på den.
Men folk som har vaniljdoft på toalett. Alltså när den kvalmig vaniljdoft gifter sig med det som har varit på toaletten så blir det, ja, det blir bara, det ska vara citrus och något klart, inte vanilj. Alltså
vaniljsås.
Men sen, det blir ännu värre alltså.
Men sen har vi också den här gamla galtgubben, ni vet, galtstanken, när det är liksom blandning mellan galt, urin och alkohol, man känner genom porerna liksom.
Men varför gubbar luktar alltid kiss medan tante luktar det där
begonia, sötkul. Gammal
begonia. Ja, det är märkligt det där.
Ja, just det. Alltså, annars tycker jag tidningspapper och ren skit kan lukta rätt hemtrevligt. Alltså. Men det är ju, det får man uppväxt på det.
Vi har haft olika uppväxt, tror jag.
Jag tror också det. Snart är det dags för Karolins brev. Här har vi ett brev från Caroline. Hej, dilemma-panelen. Min sambos föräldrar är storrökare och de luktar fruktansvärt illa av röken. De bor långt ifrån oss. När vi har hälsat på och bott hos dem så måste vi tvätta allt som vi har haft med oss. Och när de hälsar på oss så måste hela lägenheten saneras efteråt. De röker inte inomhus utan de luktar så mycket av stank att stanken sätter sig i väggarna om de spenderar för mycket tid hos oss. Min sambo har försökt få dem att sluta röka sedan han var liten. I sommar så sa vi till och med till dem att de inte skulle bli, att det inte skulle bli något barnbarn innan de har slutat röka. Nu är jag dock gravid och jag vill inte träffa mina sambos föräldrar. Jag vill inte att de ska träffa sitt barnbarn då de inte slutat röka. Det känns som att de har belönats utan att förtjäna det. Min sambo är väldigt konflikträdd men jag känner snart att jag är beredd att bryta kontakten med mina svärföräldrar eftersom de är så egoistiska. Till saken hör att de har varit sjuka i 30 år och är över 60 år gamla. De borde försöka sluta för sin egen skull och vår skull. Vad ska jag göra, undrar Caroline. Vad säger Jossan?
Ja, jag kan på sätt och vis förstå henne. Alltså det är ju, hon är gravid också, det är man extra känslig för smaker och dofter. Och det är klart att det är en önskan att de här svärföräldrarna slutar röka. Och jag tycker såklart också att de borde göra det. Farmor till min yngsta son, hon slutade. Alltså hon var en riktig sån kedjerökerska. Men hon slutade på dagen när han kom till världen.
Oj då, det var starkt.
Ja.
Och ingen efterbörd, alltså ingen ilska, tack och...
Nej, hon bara bestämde sig stenhårt. Sen kanske det var lite tufft, men inga återfall eller något sånt. Så att det går ju.
Men det är svårt att säga till några.
Det är svårt man måste att säga till själv. Och man måste vilja själv. Och om inte de vill själv, då kommer det inte hända. Och då tycker inte jag att hon kan förbjuda dem att träffa barnbarnet och så. Det tycker jag inte. Det går för långt. Men då får man stå ut med den där lukten lite då och då.
Fexeus, vad säger du?
Ja, det går. Jag förstår henne. Jag förstår hur hon tänker. Men det går ju inte att ändra någon annans beteende om de inte vill. Så är det ju. Och Jag kan till och med tänka, om de nu har rökt i uppenbarligen hela sitt liv och till och med varit sjuka under 30 års tid och ändå är storrökare, så ska det ju mycket till för att det här beteendet kommer ändras på sig. Det kommer det inte göra. Så, som Josef, och jag tycker att hon ska inte se sin graviditet som att de har belönat svärföräldrarna. Det är ju hon, hennes sambo, hej! Som kommer bli belönad där. Därför försvann jag skull. Men så här, vad jag tycker är att hon... absolut, ligg på dem och säg jag vill inte liksom, jag kan inte träffa er under graviditeten för ni luktar för mycket, för det har de ju varit tydliga med. Jag vill helst inte, jag skulle gärna se att ni inte luktar så här när ni träffar mitt barn. Jag vill inte utsätta mitt barn för det här, men förbjud dem inte. Sen finns det ju en liten guldkant på det här, och det är att om de nu är över 60 år och har varit sjuka 30 år och rökt hela sitt liv, så har de inte så många år kvar.
Vilken guldkant.
Guldkant till vad? Jävlar, vad säger du?
Ja, men jag tycker faktiskt allt som har sagts redan här, men hon kan inte ställa ultimatum att de måste sluta röka. De röker ju inte ens inomhus. Så det känns så att, ja, visst, det kan stinka när folk kommer in och har rökt ute, men jag måste säga att sorry, men du är ju överkänslig alltså. Jag tycker också det är äckligt, men det kontaminerar ju inte ett helt hus, och det förgiftar ju inte någons barn för att man luktar rök.
Nej, inte kontakten med, alltså,
och så, de bor ju långt ifrån varandra som tur är, så de träffas ju inte så jätteofta heller, kan
nej,
jag tänka mig.
Men tyvärr så bor de väl inne där då i någon vecka, jo, i taget kanske, så här, men jag tror inte man blir sjuk eller liksom utsatt för miljögifter för att man luktar rök.
Men har vi inte blivit lite för känsliga i det här landet? Alltså,
jag tror,
för 15 år sedan rökte ju folk på restaurang och inmus, och vi liksom, ja,
det, alltså, jag blir ju nostalgisk när jag åker till länder där man fortfarande får röka inomhus.
Då börjar jag röka, jag tycker det är så trevligt.
Och jag tycker också att det är trevligt. Jag blir så här, i Berlin, man går in på någon bar och bara helt så här, man ser inte för det är så mycket rök. Jag bara, myser. För det är någon så här...
Men det tycker jag är fruktansvärt.
Det finns andra värden i livet. Det är inte bara lungcancer, utan det finns också att man är rätt trevligt med andra rökare.
Ja, nej, men alltså det är ju så. Och sen kan jag tänka mig att den här killen till henne, han är ju van vid doften. Det är ju hon som inte är van.
Han kanske inte känner den.
Nej, men jo, det tror jag att han gör. Men det kan ju vara så där. Man kan, vissa dofter blir man liksom, tycker man om, fast man vet att de är äckliga på något konstigt sätt.
Men nu är Caroline och ställer allt på sin spets. Borde hon bryta kontakten?
Nej, det är för mycket begärt alltså.
Nej, fast hon kan verkligen, jag tycker hon kan ta ett allvarligt snack och säga vad hon önskar och hoppas och att hon faktiskt tycker att
men inte bryta kontakten rakt upp.
Nej, men hon har ju ett guldläge att slippa dem nu under de här återstående månaderna av graviditeten. Ja. För det kan man ju skylla på, att jag tål inte äckla lukter nu, och ni luktar alltid rök oavsett om ni har rökt ut eller inte.
Tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Jarmo. Jag fick nyligen ett mejl av en före detta anställd. Hon vill att jag ska vara referens åt henne när hon söker jobb. Hon var en duktig anställd och kom i tid. Men hon blir ett monster en gång i månaden när hon har PMS. Hon får väldigt kort stubin, blir arg och är otroligt jobbig att ha att göra med. Flera anställda klagade på henne under dessa perioder, och jag försökte få henne att jobba hemifrån så mycket det gick under dessa perioder. Jag tycker lite synd om henne eftersom hon inte rår för det här själv. Det jobbiga är att företaget som hon ska söka jobb på nu är ett företag som vi samarbetar med. Den som kommer ringa upp mig och be om hennes referens är en person som jag måste behålla en bra relation med. Så även om jag inte ställer upp som referens, så är jag orolig att deras chef kommer höra av sig till mig oavsett och fråga om henne. Ska jag då nämna att hon har stora besvär med PMS? Undrar Jarmo. Ska vi ta en liten gallup här först? Vad säger du? Spontant?
Nej.
Fixeras.
Nej.
Nej.
Tycker jag inte.
Crawford.
Jo, det kan du säga.
Du kan säga att hon är en jobbig typ när hon har PMS.
Ja, men vem fan är inte jobbig när man har PMS? Liksom?
Okej. Okay. Ja. Järveden, vad hade du sagt?
Jag hade nog också hellre pratat med den här personen. Och man kan ju både säga att hon är kanon. Liksom. Mm. Ja, hon har PMS, och det kan man ju säga på olika sätt. Men man vill inte gärna skriva det i ett så här referens. Intyg. Så
precis, då finns det i skrift så att säga. Det är lite jobbigt. Men du kan tänka dig att säga det.
Ja, i och med att han har en god relation. Alltså det är en ganska stor grej att anställa någon. Och om det inte blir bra. Det är ju klart att man måste vara ärlig med den personen.
Han ska ju inte ordna. Hon blir ett monster. Men du tycker man kan säga det rakt upp och ner. Det är två mot...
Eller? Ja, men alltså, jag tycker att man kan säga det för att det är en naturlig grej med PMS, och det är inte så konstigt. Alltså,
fast alla reagerar inte likadant.
Nej, absolut inte. Jag till exempel blir ju ledsen istället. Jag blir väldigt känslomässig och ledsen och vill gråta och sådär. Och trött, de två. i kombination. Men det går ju att klara ett jobb i alla fall. Alltså jag tycker
man vänjer väl sig hur man hanterar det som kvinna.
Ja, man kan lära sig att hantera det, och det är också bra att tala om att ja, men idag är jag lite PMS-ig. Det kan man liksom säga, så vet folk det också. Om man verkar lite idag än igår. Eller?
Nej, men förr i världen.
När jag var... förr i världen kanske var, vadå? Var det lite så här, hysch.
Ja, men lite väl.
Var det så?
Det var
det
så. Okay.
Ja. Ja, jag säger jämt när jag har PMS, jag måste varna.
Det finns vissa kulturer fortfarande i så här stammar där kvinnor som har mens, de får vara i en hydda tills det har gått över.
Mm. Ja, men mens är någonting annat.
Ja, men det är ändå, det, ja, jo, men jag tänker bara fortfarande att det ligger lite olika fas i världen när du säger att det.
Nej, men jag kan känna ibland.
Så det här är inget alternativ med att låsa in den här stackaren i en hydda.
Ja, då kan ju ha ett litet rum på jobbet kanske.
Där ett PMS-rum. Det skulle vara ganska skönt, för man vill ju ofta stänga in sig en hydda när man är PMS-ig eller första dagen på mensen också för den
alltså,
delen.
Det är väl jättebra egentligen att ha PMS-rum på en arbetsplats.
Och det är så ömsesidigt, för ibland vill man stänga in folk i en hydda också. Uh-huh. Som,
och så eller, kan det finnas så här boxsäck så man kan få ur sig aggressioner.
Kan man bälta någon som har PMS i det här rummet också då? Det blir nästan ett övergrepp. Fexeus, du tycker inte man ska säga?
Nej, men av samma anledning som Josefin tyckte att man skulle egentligen, att det här är någonting som drabbar en väldigt stor del av världens befolkning, så det borde vara uppenbart. Sen är det ju så att hon verkar ha det extremt, men jag tycker inte Hjalmar så mycket behöver förutsäga eller försöka gissa vad det är han kommer behöva berätta, därför att den som ringer till honom som han behöver en relation till kommer ställa frågor till honom, och de frågorna kan han ju svara på, och förmodligen kommer han bara behöva säga att hon är väldigt punktlig, hon var väldigt bra medarbetare, hon sköter sitt jobb. Alltså det är den typen av frågor det kommer komma. Jag är svårt att se att det kommer komma en fråga liksom, ja men hur är hon en gång i månaden? Alltså så här, utrymmet för att ta upp det här kommer inte presenteras.
Han sitter inne på den informationen att en gång i månaden så blir hon ett monster till och med.
Ja, men jag tycker ändå inte att han är skyldig att säga det om man får en fråga, men kan hon vara, är hon jobbig att jobba med liksom, eller blir, är hon svår i konflikter?
Men det ingår
då kan han ju säga det att en gång i månaden så får man vara lite försiktig med henne. Men inte mer än så, därför precis som Jossan sa, det här är ju någonting som man behöver ha förståelse för, och det är inget nytt för någon att vissa människor drabbas av det här hårdare.
Jag måste fråga dig, Jossan, är det någon gång du har känt dig arg, så har du skylt på PMS?
Ja, alltså,
bara för att liksom, då har du lite grann frikort där.
Jo, men ja, absolut. Jag skyller väl på det lite nu och då.
Så fort du får ta utbrott?
Ja, det är där jag tycker någonstans också. Man får ju ta ansvar för sin PMS. Man kan ju inte bara bli ett monster och sen säga, men jag har PMS. Mm. Man får ju faktiskt ta och skärpa ihop sig lite. Det tycker jag man har skyldighet att göra om man ska liksom sköta ett jobb. Sen kan hon freaka när hon kommer hem eller utanför jobbet. Men hon får ju inte, det får ju inte gå ut över jobbet.
Nu när ni har driftat lite grann här och hört varandras argument, har ni ändrat det eller står du fast vid din nej, han ska inte nämna det, Fexeus?
Han ska inte nämna det i onödan.
Jo, jag tycker han ska nämna med tanke på att hon blir ett monster. Men det är ju bara, säga. Det är ingen, det är inget... Ja.
Ja, men jag tänker på att det är inte kul att anställa någon person utan att veta ens, om det finns en stor nackdel där. Så det tycker jag han kan gott säga till sin kompis. Men han kan också berömma henne för de andra 27 dagarna i månaden.
Mm. Och ni där hemma, eller du där hemma som är kontorschef på jobbet, det är ett PMS-rum.
Ja, tips. Anställ PMS-monstret.
Hejsan, Dilemma-panelen heter Cecilia. För några månader sedan så fick jag en ny kollega samtidigt som jag fick en ny chef. I början gick allting bra, men nu står jag inte ut med kollegan. Kollegan är sjuk väldigt ofta, så jag har varit tvungen att ta kollegans skift på mina lediga dagar. Men när jag har varit sjuk så säger chefen till mig att jag bara får bita ihop. Det märks tydligt vem chefen favoriserar. Det känns som att chefen inte har någon koll alls på hur vi jobbar och bara anpassar schemat efter kollegans behov. Så jag får de dåliga passen, det vill säga mycket kvällar och långa helgpass. Jag har svårt att få till ett socialt liv med familjen, kompisar och pojkvännen, vilket har gett resultat att jag mår inte bra och har ofta gråtit på grund av detta. Sanningen är att jag vill byta yrke och tänker börja läsa på högskolan nästa hösttermin. Samtidigt vet jag inte hur jag ska klara mig utan pengar tills dess. Borde jag hålla ut till hösten för ekonomins skull, eller ska jag säga upp mig redan till våren, undrar Cecilia. Vad säger Thomas Järvel?
Jag tycker att hon ska stå ut, men att hon ska börja redovisa vilka timmar hon jobbar, presentera det här för chefen. Så här mycket är jag liksom pålitlig och jag gör mina grejer. Och det går ut över mig när hon är sjuk och du ger mig skitpassen. Alltså hon ska börja sätta krav Det är hennes första steg. Om han inte kan möta hennes krav sen och inte verka tacksam, då kan hon väl överväga att säga upp sig. Men hon är liksom inte, hon är ju bara svalt skiten. Hon kan också säga så här: det här är de passen som jag accepterar, annars tänker jag säga upp mig. Alltså hon får väl hota med det. Men hon har ju rätt att kräva åtminstone till 50% ett rättvist fördelning av de här passen.
Och så
just, ja, men just när det har gått så långt att man till och med funderar på att säga upp sig, då är det väldigt bra förhandlingsläge när man går in till chefen. För man har i bakhuvudet att om jag inte får som jag vill, då drar jag. Punkt slut.
Man har redan bearbetat det.
Och det är väldigt bra. Så där, jag håller med där. Jag tycker, gå in, säg så här, jag måste veta exakt hur jag jobbar. Man kan ju skylla på att just nu är det si och så i mitt liv, så jag måste veta exakt vilka pass jag jobbar. Jag kan inte hålla på och bara ställa upp när som helst, hur som helst. Så här vill jag ha det. Om det inte går att lösa, bye bye.
Det är bra att gå in till chefen när man redan har liksom vant vid tanken på att lägga av.
Just det, ja. Så därför ska hon göra det.
De är lite mer avslappnade också.
Ja. Och då tror jag att chefen kommer se henne med lite andra ögon och bara, anpassar sig lite.
Fick säga just vad säger du?
Ja, alltså om jag förstod det här brevet, hon vill börja plugga, hon vill byta jobb. Om det råder det liksom ingen tvekan egentligen. Så då skulle jag kunna tänka, jag tycker egentligen det Thomas och Josefin säger är jättebra om man har tänkt sig vara där längre, men om hon faktiskt i alla fall tänker börja plugga till hösten, då skulle hon kunna, tror jag, härda ut under våren, därför att hon vet att det är en väldigt, väldigt begränsad tidsperiod. Jag menar, terminen börjar ju, hon kommer jobba fram till juni och sen är det semester och sen börjar terminen. Det både Thomas och Josefin pratar om, det kallas ju för ett BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement. Alltså, ju starkare plan B du har, desto bättre förhandlingsposition befinner du dig i. Så vill hon använda det i den här, under det halvåret hon har kvar, så absolut, kör på det. Och så kolla också om det finns andra du kan prata med det här med. Finns det en chefens chef? Finns det en HR-ansvarig som är beredd att lyssna på det här?
BATNA.
Negotiated agreement. Det vill säga mitt bästa alternativ till det vi kommer överens om.
Det förstår jag.
Jag vill bara säga det här som du sa, att hon kan stå ut eftersom det är så kort kvar. Min personliga erfarenhet genom livet har varit att ju närmare någonting är, ju svårare har jag att stå ut.
Det har du helt rätt i, ja, Thomas.
Ja. Så att även om det bara är liksom en och en halv termin kvar nu, så kan det vara fruktansvärt varenda dag gå till jobbet.
Men det är också skönt närmare, att veta att det tar slut.
Men ju närmare målet man kommer, ju kortare tålamodet att ta. Det är samma sak, har du köpt en ny lägenhet, plötsligt så vantrivs du i den gamla. Har du ett nytt jobb om ett halvår, då orkar du inte mer en månad till. Liksom. Så att jag tycker att hon ska battna. In och battna.
Det är väldigt sant det där. För att om du kissnöjer så blir det blir outhärdliga och outhärdliga ju närmare toaletten du kommer.
Ja. Just det.
För att man liksom på något sätt talat om för hjärnan att det är okej.
Ja. Men jag tror ändå att det är skönt att man får veta att man kommer få kissa då. Ja. Eller att man tror att det kommer pågå så här i all evighet.
Ja. Man står där och battnar med toaletten. Eller har jag missförstått?
Ja, där!
Ja, vi har skapat ett annat nytt begrepp här.
Battna.
Battna. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Alma, hon begick ett snedsteg för många år sedan och nu kan det förstöra hennes liv. Har du varit med om det?
Alltså, ja, snedsteg.
Förstört
mitt liv. Ja, i och för sig. Alltså, någon gång så har du...
Val av yrke.
Det är många saker faktiskt, egentligen. Ja. Fast, jag menar, livet förstörs ju bara en liten stund. Sen bygger man upp det igen.
Men man kan känna just då som att livet är förstört.
Man bara, nej! Ja. Och sen bara, jag överlevde. Jag måste fortsätta.
Suck. Och ju äldre man blir, ju mer förstår man det. Ja. Att livet tar inte slut.
Nej,
man
och att livet är lite sådär. Mellanmjölk.
Det lät väldigt bittert och tråkigt.
Skoja bara. Okay.
Laktosfri. Eller?
Vi ska ta Almas brev om stund. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Alma. Jag gjorde ett snedsteg för länge sedan. I början av mitt förhållande med min nuvarande kille så var jag otrogen med hans bästa kompis. Det var cirka 8 år sedan. Jag och bästa kompisen kom överens om att inte säga något till min kille. Men nu har han börjat ta upp det igen och jag och min kille ska gifta oss i sommar. Och hans kompis hotar med att berätta om vår otrohet för min kille om jag inte gjort det innan bröllopet. Jag mår otroligt dåligt över detta. Vad ska jag göra? Undrar Alma. Vad säger Järven?
Vilket jävla as, säger jag. Jag blir fruktansvärt provocerad. Om det har gått 8 år och... Så här, jag tycker ju det är jättebra med trohet och jag gillar inte otrohet. Men precis i början av ett förhållande så finns det liksom som en grå zon där man kanske inte riktigt vet. Man dejtar några samtidigt kanske, så märker man att man börjar fastna mer för den ena eller den andra. Och det kanske inte var så där svinstadigt i början. Då är det inte lika allvarligt med en otrohet, tycker jag. Och
hur lång tid är det inte lika allvarligt?
Det där är olika kretsar, olika åldrar. Men alltså, det kan lätt vara ett kvartal där man kanske inte riktigt... Fan, nu för tiden säger man inte ens så här, hej, nu är vi tillsammans. Vi kanske bara dejtar. Alltså, det är en glidande skala där ett tag. Och att han ska börja försöka klara sitt samvete 8 år senare och verkligen sätta press på hans blivande fru. Alltså, det låter som en riktigt jävla psykopat. Och om hon känner någon våldsverkare så ska hon betala 50 000. Nej, det ska hon inte göra.
Men får vi snart låta Jossa så innan polisen kommer och hämtar det.
Nej, det låter ju ingen bra. Det låter ju väldigt oschysst. Man undrar, varför gör han så här? Varför kommer han nu dragandes med det här? Vad är det... För det känns inte som att det är något han gör för sin egen skull. Det känns som att det är något han gör för att förstöra, tycker jag.
Vilka bevekelsegrunder kan det vara, Henrik Fixius?
Nej, men jag tror att det kanske är någon form av samvete som spökar. Och jag vill minnas
samvete hos honom?
Ja.
Att han vill gola om detta?
Nej, men han var ju med. Han var ju den som var otrogen också.
Ja, med sin bästa. Men jag vill minnas att den här panelen vid något tillfälle för länge sedan har gett den här typen av råd som är typ att, ja, men om inte du berättar så tänker jag göra det innan ett bröllop och så vidare. Men då var det ju inte liksom med 8 års mellanrum. Nej. Det är det som är så bizarrt här, att han nu behöver gå vidare. Men det här löser inte hennes problem.
Någon slags reningsbad innan
bröllopet. Vi kan klaga på honom hur mycket som helst, men det löser inte hennes problem här. Jag tror att hon måste verkligen sätta sig ner med honom, och så måste den här kompisen alltså, och så måste hon få honom att förstå att du och jag gjorde någonting för 8 år sedan. Både du och jag är helt andra människor idag. Det här är inte på något sätt applicerbart på våra liv längre. Det var i början av vår relation. Dessutom, nu ska jag också gifta mig. Det enda det här kan tillföra är att du förstör någonting som just nu är vackert. Är det det som är din avsikt?
Det är ju det som är hans avsikt.
Han behöver få svara på det, tror jag.
Det är liksom så konstigt att han vill det, men ja.
Han måste väl förstå det själv.
Hon måste få honom att förstå också att även om det som du säger, Josefin, att han vill förstöra, så kommer han också förstöra den här vänskapen. För att polaren kan ju bli dubbelt förbannad. Han kan bli förbannad över sveket för 8 år sedan, och förbannad för att han kommer och kliver in i det här jävla bröllopet nu och förstör det också. Så att han riskerar vänskapen också.
Grejen är att det har gått 8 år, och jag tror inte den här killen har några egentligen bevis för att det här har hänt, även om det har hänt. Så om jag vore hon skulle jag skulle säga, ja, säg det då. Mm. Säg vad du vill, men jag kommer blåneka.
Jag kommer blåneka.
Ja, men han kanske kan berätta om vad vet jag, någon sån här hemligt litet födelsemärke eller, alltså, det vet man ju aldrig.
Det kan vi överens om, att om han berättar så är det ju då är det väldigt illa ut.
Men jag tror att hon måste få honom att förstå att den som kommer förlora mest på det här är han.
Ja.
Därför de kommer kunna laga ihop. Bröllopet kanske blir lite inställt i värsta fall. De kommer kunna laga ihop sin relation, för det var 8 år sedan. Men han kommer ju tappa sin bästa vän och
den här tjejen. Precis, han är ju stekt liksom. Och operera bort alla födelsemärken.
Men vad ska hon göra då? Är det det?
Hon ska
Alma.
Gå in, hon ska hacka internet, spela in det här avsnittet och spela upp för den där snubben, så han fattar vilket jävla as han är.
Ja, det var väl en bra idé. Det tycker jag.
Lyssna på Radio Play.
Nej, men alltså, verkligen. Jag tycker att hon bara ska blåneka. Redan nu säger jag, men vi har ju aldrig legat.
Bra!
Ja, blåneka
för honom
också.
På det.
Ja, precis.
Det har inte hänt.
Det måste vara för någon annan.
Det var väldigt bra. Tack så mycket. Här har vi ett brev från Patricia. Hejsan, min man har en konstig idé om att vi inte får sitta hela familjen på samma flygplan. Han vill att vi ska dela upp oss och ta ett barn var ifall en olycka händer. Det jobbiga är att vi tittar på en resa i vår och vi får inte ihop det med flygen. Vi har inte råd att flyga samma dag. Den andra flygrutten kommer antingen göra resan för dyr, eller så kommer vi bara få 4 dagar tillsammans med hela familjen istället för 1 vecka. Jag tycker att hela idén med att vi inte får sitta på samma flyg är löjlig, men min man är tvär. Jag funderar på att säga att jag och ena sonen kommer ner med ett senare flyg och sen boka in oss på samma flyg som min man i smyg. Vad tycker ni jag ska göra, undrar Patricia?
Usch,
Det är ett presidentproblem.
Ja, men alltså, nu måste jag berätta något obehagligt. Jag har ju hört ända sedan jag var liten en story om en sån familj som alltid gjorde så att de delade in familjen i olika flighter. Men så en gång så gjorde de ett undantag. Och då kraschade flyget.
Men det är väl bara en myt.
Det kanske är en myt, men tänk om hon bokar in i smyg nu på det här planet. Jag ger mig fan på att det då det kommer störtas. Det känns som att det är alla ödets nyck i sådana fall. Alltså, det är lagen om alltings jävlighet.
Flyga är det säkert att sätta resa på.
Men om hon ska göra det så måste hon göra det utan att överraska. Det är ingen bra start på semestern och kränka hans vilja på det sättet.
Minsta turbulens blir det. Hoppa vad jag sa.
Eller hur?
Vad säger Jossa?
Nej, jag vet en person faktiskt som gör så här, eller en familj som gör så här. Jag tycker det är väldigt märkligt. Jag förstår inte the winning of it riktigt. Jag tycker om man är en familj och ska resa tillsammans och ha mysigt tillsammans, kan man väl lika gärna dö tillsammans då, om flyget störtar liksom.
Han kanske är väldigt mån om att hans arvsmassa ska föras vidare. Liksom.
Ja, men precis. Det känns, vad är det något sånt?
Eller, det är väldigt konstigt att se på det.
Jag fattar inte riktigt. Jag tycker, och som du säger, att flyga är ju jätte safe jämfört med att åka buss eller bil.
Då borde
eller
de inte kunna åka bil, samma bil heller. Nej, för det är mycket farligare.
Det var det som skulle vara min fråga. De här som du känner, Josefin, åker de då liksom till flygplatsen i separata bilar på olika dagar också?
Fem olika taxibilar.
De åker i samma bil.
Ja, men det är ju, du ser.
Den chansen eller risken är väldigt mycket större.
En taxi åker tom med deras testament.
Ja, just det.
Riktigt säkert.
Nej, men alltså det här håller ju inte. Hon måste ju få honom att se det totalt irrationella i det här.
Terapi.
Vad är det här för människa?
Nej, men det kommer smälla om de sätter sig i samma plan.
Nej,
det kommer inte. Men däremot, presentera honom gärna med lite risken. Det jag tänkte först var att visa honom då statistiken på flygolyckor och bilolyckor och så vidare. Men risken är ju då att han skulle börja insistera på att de ska åka separata bilar också. Men jag tycker så här, boka samma plan, sätter honom i terapi omedelbart. Förhoppningsvis är han klar lagom till resan.
Jag känner nog ändå att de ska surprise honom, alltså att hon ska lura.
Okay.
Att hon ska luras. Ja, för att det kommer vara väldigt jobbigt, men han kommer inte kunna dra sig ur den situationen. Så det är liksom lite att tvinga fram en situation för att bevisa, alltså, kolla, det gick bra.
Han kommer ju hoppa fallskärm när han ser att de är på samma flyg.
Men det finns inga fallskärmar. Finns bara
nästa resa kommer vara likadant igen.
Han kan hoppa med flöjtvästen.
Osams hela första dagarna på resan.
Nej,
för
det här kommer gå bra. Ge honom en sömntablett.
I smoothien.
Ja.
På
På flyget. Ja. Alltså det kommer bli lite drama, men han kommer inte vilja ställa till det på flyget, för då blir han avslängd, vilket han kanske vill.
Är ni flygröda?
Ja, lite.
Nej.
Inte alls?
Nej, men däremot så skulle jag inte göra så mot min äkta hälft om han hade den fobin. Det är ungefär som att säga, jag är rädd för spindlar. Ja, men överraskar han, sett en fågelspindel i badrummet, för det där är bara töntigt. Ja, det är det, men han har ju för fan en fobi. Det kommer ju vara knäckande för honom.
Ja, fast en fågelspindel kan faktiskt vara farlig. Det är ju äckligt på riktigt.
Flygplan kan ju störta.
Har han en fobi? Han flyger ju själv.
Ja, det
han har en fobi mot
det här,
att en hel familj ska utraderas.
Han har ju...
Han är någon slags statistiker.
Men han har ju så här tips.
En dålig sån i så fall.
Tvångstanke har han. Ja, det är det han har.
Tvångstanke.
Så att det är därför han måste bli av med det här.
Ska hon boka in sig på samma flyg som hennes man i smyg? Ja eller nej, fick se oss.
Men inte ens i smyg.
Inte ens i smyg. Jossan?
Ja, gör det.
Nej, för fan.
Och så klä ut er och så kan ni surprisa när ni är framme. Så
bara, hej.
Men ta hand om problemet istället.
Klä ut dig till flygkapare så han blir riktigt rädd.
Och så bara, tada, det var bara jag. Alltså det är ju toppen.
Okej, tack.
Grymma råd.
Vadå? Det var ju bra ju.
Kära panelen, tack för att ni var här idag. Henrik Fysius, tack för att du har spridit dina visdomsord.
Tack
Josefin Crafoord. Och tack Thomas Järvheden. Och så glömmer du inte att mejla in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg är vi tillbaka igen med nya dilemman. Ha nu en skön söndag denna första natten.
Mysigt.
Hej, hej.
Hej, hej, hej.